Sådär.
Då är det för ovanlighetens skull måndag. Och vi sitter och ska spela in podd. Nu var det ett tag sedan vi spelade in sist. Men vi tänkte att den kanske blir extra bra idag.
Ja, vi sitter på ett fik där det förekommer barn.
Och det tänkte vi ta upp. Fast lite senare. Om det här begreppet att barn inte får vara med på olika ställen plötsligt. Det är på fik, det är på resor. Det är, jag tror till och med flygplan börjar snacka om att barn ska få åka vissa flighter och sådär. Och när vi nu håller på att ta bort barn, vad tycker vi om det egentligen? Och hur ska man göra då om man tycker att det är jobbigt med barn? Men vi ska börja med vår diagnoshysteri. Och du lever ju lite i den här branschen, jag säga, men du
jobbar i diagnosvärlden.
Upplever du att det har gått en diagnosinflation? Varför vi tar upp det här är för att det var en artikel i The Weekend i helgen där de pratade bland annat om en ny diagnos eller en ny bokstavskombination som heter HSP, som är Highly Sensitive People, och som många börjar söka för. Men när vi börjar med diagnosinflation, vad känner du? Är det någonting som, har vi blivit sådana som söker för allting?
Ja, det är två olika spår här. Och om jag i mitt jobb märker att fler upplever sig uppfylla olika diagnoser, det kan jag inte påstå att jag gör. Å andra sidan så träffar jag liksom ett urval. Men rent generellt i samhället så tycker jag absolut att det är så att det har gått inflation i diagnostänkandet. Och att man patologiserar, man sjukdomsförklarar reaktioner som tillhör livet. Absolut.
Vad beror det här på, tror du?
Ja, det är ju en jättesvår och viktig och intressant fråga. Jag vet inte riktigt. Dels kan det väl vara lite grann att vi lever ju i en tillvaro där tillvaron inte går ut på att överleva i samma bemärkelse som vi gjorde förr. Va?
Nej.
Men där vi lever samtidigt med konstruktioner, liksom stressalarmsystem i kroppen och min hjärna som härstammar från långt tillbaka. Så att vissa reaktioner råkar i clinch med den här väldigt bra tillvaron som vi är i. Och det gör ju, kanske ökar risken för feltolkningar av vissa reaktioner och så. Sen är det möjligt att vi liksom, vi har ju, det finns ju en tendens på något sätt att man, jag vet inte varför det är så, men den är intressant att man hela tiden vill lägga ihop reaktioner och hitta en förklaring till dem. Och nästan lite grann, istället för att se det som normala delar av livet. Och där tror jag att vi mångt och mycket har blivit sämre av att klara av livet, av de negativa reaktionerna. Och det vet jag i alla fall att kollegor har märkt, att många unga söker terapi för reaktioner som tillhör livet.
Vad kan det vara till exempel?
Nej, men det här att klara av motgångar, att klara av ångest och att känna sig nedstämd ibland. Man tror, man är på något sätt itutad att livet hela tiden ska vara ett party och att det är ett normaltillstånd att må bra, vilket ju absolut inte är. Positiva känslor kommer och går på samma sätt som negativa känslor kommer och går. Liksom de lika normala båda två.
Och att det någonstans då inte har blivit acceptabelt att också må kast vissa dagar och jättebra andra dagar,
ja, precis,
utan att det blir så.
Precis. Men tycker inte du att, ta till exempel hur barn är väldigt, har otroligt mycket bokstavsdiagnoser. Och det har ju funnits en generell kritik mot att man diagnostiserar så. Vad tänker du om det? Som inte är inne i diagnosvärlden.
Ja, precis. Nej, men en del av mig kan ju tänka lite så här att jag vet ju när jag gick i grundskolan och då fanns ju säkert personer där som idag kanske skulle ha fått en diagnos.
Ja.
Och det är klart att, som jag tror du har sagt någon gång, att ja, men det är klart att om man får en diagnos, då kanske också det blir en, då blir man inte en, ja, men det är en stökig unge. Utan att det är, då blir, betyder det också att då kanske det blir hjälp. Att samhället griper in på ett helt annat sätt och så blir ett helt annat stöd i det. Å ena sidan. Å andra sidan så tror jag att det finns ju en enorm fara att man plötsligt får, ja, men antar att man skulle fått diagnosen ADHD. Ja, då har man den med sig sen då. Resten av livet. Och Är det så här helt 110 att man kan sätta en diagnos bara så rakt av?
Nej, och sen så blir det blir liksom ett, att man sjuk, på nästan sjukdomsförklarar tillstånd. Som man liksom, barn till exempel som är överaktiva, som har myror i brallan hette det förr. Nu att de ska få en diagnos. Och jag tror som du att i många stycken handlar det om att genom att sätta en diagnos så får man hjälp. Och redan där ser man ju fel ute tycker jag. För egentligen så borde man ju kunna få hjälp för det här ändå. Mm. Vad gäller att hitta en bra miljö för de här barnen i skolan och så. Mm. Sen blir det också, det riskerar att man förklarar allting i termer av att det är för att jag har det här. Eller för att han har det här. Han beter sig så för att han har det. Så det blir cirkelresonemang istället för att titta på i vilka situationer beter sig, om du handlar med ett barn, han eller hon, så här. Och vad kan vi göra åt den situationen? Mm. Och vad kan vi göra för att hjälpa honom eller henne? Man, det är ett sätt liksom att lägga, hitta enkla förklaringar, tycker jag. Som är förföriska, men som inte håller i verkligheten.
Nej, men så tror jag också att det verkligen finns en, jag menar, hade man själv fått en diagnos av något slag, då hade man ju lätt börjat någonstans kunna luta sig mot den, tror jag, ganska snabbt och tänka så här, ja, men det är bara för att jag har det här. Och så tar man, nu kanske man slutar ta ansvar också för att bete sig på ett visst sätt eller bete sig socialt eller vad man nu gör för någonting. Eller, för att man lutar allting åt diagnosen, så att säga.
Ja, absolut. Och sen så undrar man ju, liksom, vad är normalitet egentligen nu? Det blir ju smalare och smalare spektrum som är normalt. Om vi tänker, eftersom det kommer fler och fler diagnoser och människor får mer och mer svårt att hantera normala livsreaktioner. Då blir normalitet blir ju normalitet är snart abnormt. Det blir så ovanligt.
Men vad säger du om det här nya då? Om man ska säga att det är ny, den kanske inte är ny, men i alla fall ny på papper. HSP, som det står för Highly Sensitive People.
Kan du inte berätta om den? Jag är inte så där jätteinsatt i det där.
Ja, men enligt den så ska man vara extra känslig för ljud till exempel, eller extra känslig för röriga miljöer, eller man kan bli otroligt känslosam. Alltså, är det någon som är ledsen, då blir man också ledsen. Alltså att man suger åt sig känslor på något vis. Som en svamp.
När man var nyförlöst, ja, eller efter man hade fått barn, eller hur? Så fort jag hörde ett barn skrika eller så, och så läste någonting sorgligt i tidningen, så satt jag och bölade.
Ja, jag var också otroligt hormonell den här perioden. Jag kunde brista i tu för att mjölkpaketet stod på fel plats i kylskåpet, vilket ju såklart har massa med hormoner att göra. Men som jag uppfattar det så är det just att du är väldigt känslig för mycket, många saker, och att det här är någonting som är jobbigt för dig då, såklart. Och sen så då har de gjort studier på det här och kallar det för HSP, som sagt. Och då tänker man ju, om man ska vara krass, så tänker man, har jag ytterligare en bokstavskombination som man ska kunna luta sig mot. Och enligt den här artikeln som jag läste, det var ju inte varannan kvinna i Danmark tror att de har HSP, och då tänker man, det är ju inte rimligt.
Nej, och det bekräftar ju liksom hur generellt beskrivna de här diagnoserna är också. Liksom vilken funktion, vilken nytta fyller de då? Det verkar ju då handla om normala reaktioner beroende på omständigheter. Ja, men vem, till exempel kvinnor, det beror ju på var i menscykeln man befinner sig. Man kan vara extra känslig om man fått barn, eller är man extra trött eller så vidare. Att det där är, det verkar väldigt konstigt tycker jag.
Men hur ska man veta då? Om man känner sig, man känner lite oro eller inte mår som vanligt eller vad man nu ska göra. Eller man kanske också känner att det är någonting som snurrar här hos mig när man växer upp nu. Hur ska man veta då att det är en diagnos? När ska man själv börja reagera? För ibland vill man ju också kanske, speciellt när man växer upp, att man vill vara så normal det bara går. För man vill vara en del av flocken. Liksom.
Ja, för det första så tycker jag inte man ska tänka att ha en diagnos eller inte. Utan rättesnöret, höll jag på att säga, eller indikatorn ska ju vara att om jag inte klarar av att hantera mitt liv, om mitt vardagsliv påverkas så negativt, om min tillvaro blir så vinklippt att jag mår så dåligt att jag inte kan klara av skola eller arbete eller relationer eller mitt liv generellt, då behöver jag söka hjälp. Och då ska jag göra det. Det tycker jag att man ska göra. Och sen så får ju då den professionella, de professionella kartlägga det här. Och sen se vad det kan handla om. För det finns inget självändamål med någon diagnos. Så.
Jag kan tycka det är svårt. Jag är inte utbildad på det här. Så jag kan, men jag har ju att göra med mycket folk. Och elever framförallt som jag har. Att just när jag sätter på vissa personer. Där ibland kan känna så här att ibland har man lust att bara säga när man skärp till dig. Ja. Alltså, för att kom igen nu. Det är bara försök. Alltså lite så. Å ena sidan. Å andra sidan har man ingen aning om det plötsligt lägger någon enorm grej bakom och som gör att det blir helt paralyserad och inte riktigt. Att det är väldigt svårt att avgöra.
Ja, men samtidigt, jag menar, i den roll du har så måste du ju kunna ställa krav som lärare. Du kan ju liksom inte sitta och spekulera kring huruvida hon eller han har det ena eller andra. Utan det får väl han eller hon göra. Eller låt säga då, om vi vänder på steken och en kille som du har sådana problem i undervisningssituationer eller i sina relationer och i andra situationer också. Då är det ju upp till honom och hans nära anhöriga liksom att höra larmklockan och att söka hjälp i sådana fall. Vi kan ju inte gå omkring och handskas med varandra eller ha silkeshandskarna hela tiden för att jag tror att någon uppfyller en diagnos. Det blir helt orimligt.
Men jag vet att jag hade en person för några år sedan som hade hade rätt svårt att sitta still på i klassrummet. Kanske inte så här på stolen, men ändå han skulle upp och springa hur mycket som helst. Vi skulle upp och ut på toaletten och hej och sådär. Och till slut så var det liksom antingen man har en samtal, antingen så har du världens minsta blåsa. Eller så är det någonting annat. Men det här, så här kommer du inte kunna funka på en arbetsplats. Så det här måste du liksom göra någonting åt. Eller så är det att du bara vill ut och kolla dina sms eller du vill bara ut och ringa en samtal. Alltså, och jag vet ju inte vad det är så här. Men den här springen som det är nu, det funkar inte.
Jättebra.
Och det, så får man ju göra det istället.
Ja, men absolut. För det var det som var intressant för dig. Ja. Och det var det som du hade att jobba med i den situationen. Sen får vi inte glömma bort vad liksom de här diagnoserna nu är till för. Det är ju ett sätt mellan professionella att kunna kommunicera och försöka beskriva olika tillstånd på ett sätt som gör att man också kan koppla det till en adekvat behandling. En sån funktion kan du fylla. Men
återigen, hur mycket kan man göra behandlingsväg då? Om man nu får en HSP nu kanske det är lite speciellt.
HSP är så speciell.
Nej, men om man tar
en diagnos.
Ja. Då tar vi inte den diagnosen. Jag tror att jag på goda grunder kan göra det.
Ja.
Men om man tar en ADHD-diagnos då?
Oj. Ja, nej, men den kan man ju få om man nu är noggrant utredd. Mm. Så kan man ju få viss hjälp och stöd då. Mm. Absolut. Och det finns ju vissa behandlingar som man kan så kan vara bra att man får en viss hjälp, absolut. Så kan det vara. Mm. Ja, men det är likadant med till exempel en diagnos, så paniksyndrom eller agorafobi. Ja, om någon är noggrant utredd och så väljer man då att sätta den diagnosen för ett sätt att kommunicera, det handlar om det här problemet. Då vet man ju att då finns det ju bra behandlingar för det. Som man i första hand ska pröva, absolut. Men sen, det går ju trender till diagnoser. Men tänk bara, det var en period hur många som helst var utbrända. En period när det var mycket amalgamförgiftade, hur många var inte det. En period så var det elallergi, alla hade det. Nu i Danmark så verkar det vara den här, var det HSP. Och sen nu har det varit en period när var och varannan, det är förmodligen en överdiagnostisering vad gäller det här med ADHD. Jag vet inte om det även är så på Asperger-sidan. Så det går ju trend i det här.
Men det är kanske lite så också då, om vi ska verkligen generalisera nu. Det är att när man inte behöver oroa sig för husrum och mat och alla de här bitarna, då behöver man oroa sig för sina saker, hur man egentligen mår. Man har tid att känna efter. För det var kanske det, att man har att det inte tid att känna efter förra åren.
Ja, absolut. Och vi försöker få någon slags pseudokontroll över saker. Vi försöker få kontroll över på ett felaktigt vis istället för att lära oss hantera livet.
Då tar vi ett raskt steg över till just det här med kontroll. För att det har ju varit en stor debatt, i alla fall här i Stockholm nu, de senaste veckorna. när det var någon, när det plötsligt åkte upp en skylt på ett café där barn inte var välkomna till det. Och det de sa var att de ville inte ha barnlokaler som sprang omkring och störde gästerna och kladdade på gästers jackor och så vidare. Då tog de helt säkert saken i egna händer och bara sa, ni får inte komma hit. Vilket gjorde att det blev ramaskri i barnvagnsmaffian. För att det är ju liksom det man gör när man är ledig. Ja, men verkligen. Men det är ändå, det är ju också en trend i samhället. Att nu, det, tydligen så har det blivit antalet charterresor där man ska åka, alltså vuxenresa där man inte får vara yngre än 16 år, växer jättemycket. Det har gått från typ ett resmål till 10, hörde jag nu bara. Ja, det blev en jättestor grej. Och med det då förstås också barnfria flygningar och sådär. Men vad tycker du om det här? Eller vad tänker du?
Jag tänker så här, är inte det här en konsekvens av överkörlade barn? Att föräldrar inte kan sätta gränser och säga ifrån. Och att vi i allt för många situationer sätter barnen i centrum. Vad tror du?
Ja, verkligen. Jag tänkte precis samma sak. Alltså, för jag tänker någonstans att dels så har vi massor med sociala rum i samhället där vi träffas.
Ja.
Och är det någonting man ska lära sina barn, det är att kunna hantera de här sociala rummen. Och sen fattar jag, jag har två barn själv och jag vet att det inte är jättelätt att hantera tvååringar till exempel. Men då någonstans, man får ju också välja sina tider och tillfällen.
Ja.
Till när man kanske ska gå ut och hänga på café. Man kanske inte ska sitta i 2 timmar med en tvååring, för den kommer inte fixa det. Liksom. Eller framförallt att kunna liksom markera någonstans mot det här barnet. Och samma sak med flygningar och så vidare. För att man fattar, alltså att någonstans att det ligger verkligen i, barn kan ju inte hjälpa. Utan det handlar ju om hur föräldrarna sätter gränser. Och där tror jag är lite skolkammare faktiskt. Att föräldrar kommer helt slut, säkert efter att man inte sover på hela natten. Hej och hon, nu ska man äntligen få träffa sina kompisar och sitta och fika en timme. Och sen så har man dessutom en unge som springer omkring. Och då så skiter man lite i det där. Så kör man bara på. Eller de barnen får, för att man tycker man ser sig ha rätt till att nu ska jag få ha min egen tid så att säga.
Och då är det ju en slags kombination av att man tycker att man själv har rätt, att man inte orkar, men också att man har svårt att sätta gränser mot barnet. Det är någon slags kombination. Det här varierar väl från individ till individ, men det tror jag absolut. Och jag kommer ihåg när mina barn var små, det är ju vissa saker, man vill absolut inte gå in på ett fik eller restaurang för att riskera att störa alla, för man vet att det här kommer inte att gå. Kommer inte stå ut här och tänka på att börja skrika. Men det verkar som att många föräldrar inte gör så.
Nej, och det där är ju intressant, för det där tycker jag att kanske ser en del av vår generation någonstans, där det har blivit ändå det här att vi jobbar och när vi nu äntligen har tiden att umgås med barnen, då vill man inte att den tiden ska vara fylld av konflikter. För att nu har man ju liksom kvalitetstid så att säga med barnen, och då vill man inte börja den tiden med att bara bråka om massa saker.
Nej.
Och det där kan vi, jag kan ta en direkt parallell till min egen hem ibland på helgerna, så kan man själv känna så att ja, men nu drar man igång konflikten, spela inte så mycket eller gör inte det här eller sitt stil eller hej ho, och så är det helg. Alla har liksom varit iväg på sina respektive grejer och nu ska vi ju umgås och ha trevligt. Och så börjar man direkt med uppfostran någonstans. Och det där är ju otroligt tråkigt. Men samtidigt så kan jag känna att men det där är ändå min roll som förälder. Jag ska ju ändå vara där också. Och någonstans försöka få dem att funka i samhället.
Ja, men det där är ju en del i föräldraskapet. Verkligen. Jag kan ibland, det har vi ju båda många gånger när man tittar och tänker så här, men hallå, har föräldrarna abdikerat? Och där barnet ska vara i centrum hela tiden. Och man tror att alla är lika intresserade. Och då de kan röja runt och föräldrar sig lite ifrån. Det har jag sett många, många gånger. Och det tycker inte jag är okej.
Jag kan, och då apropå den här skylten då, så kan jag känna så att nej, jag tycker inte att det är okej att sätta upp en skylt på stället. Utan jag tror att det snarare, det ska kunna stå en skylt på, om du ska gå hit och fika med ditt barn, håll koll på det, är du snäll, gentemot övriga gäster. Att så ska du kunna stå på skylten.
Absolut, och byt inte blöjor i lokalen på dina barn. Jag har ju ett förflutet som flygvärdinna när jag pluggade, och jag glömmer aldrig att det här var på den tiden som det fanns business class på Europalinjerna på SAS. när ett föräldrapar ställer sig mitt under matserveringen och byter blöjor på barnet. Kan du fatta? Och jag läste även i DN när de hade, för det var DN som hade den här artikeln bland annat. Då hade de varit på ett ställe där samma sak hände, där de ett par bytte blöjor på. Och då var det inte liksom att barnet hade kissat. Utan, men hur tänker man? Vilken planet kommer man ifrån då om man gör så?
Nej, men då är det ju lite... Det tycker jag, det har faktiskt med det sociala kunnandet. Ja. Att veta någonstans var gränserna går någonstans och vad man får, eller ska göra och inte ska göra. Och jag upplever inte mig själv som en överkänslig person, men där går ju verkligen gränserna för vad som är okej liksom, i det sociala rummet.
Ja, jag kan berätta nu när vi var i USA så var vi och spelade tennis. Och då var det... På ena banan så var det en familj, tror jag, med det var två killar, vad kan de ha varit i 3-årsåldern, varav att de bråkade jättemycket och så. Men efter ett tag så började ena pojken att sjunga. Och det kan man tycka låta gulligt och rart i första. Men det var liksom inte bara att han sjöng gulligt och rart, utan han stod och liksom sjöng, mer eller mindre skrek då, bredvid vår bana och bredvid en dubbelmatch som pågick två. Och mina barn var tvättade, men kan han inte vara tyst, den där killen? Och min man började liksom gå och grymta. Och skiter i det där, tänkte jag. Men efter ett tag så känner jag mig också lite irriterad. Men den som fanns först var ju en amerikan då, som de som spelade bubbelmatch. Och han ropade, buddy, please, stop singing. We're trying to concentrate here, något sånt här. Och det krävdes ju inget mer. Killen blev ju knäpptyst efter det. Men vad som hände, vad jag såg sen, var ju att den här pojken gick och grät. Och mamman tröstade honom. Jag undrar liksom vad hon...
Vad sa?
Ja, hade han varit dum? för det krävdes faktiskt inte så mycket tillsägelse. Och det där var ju en sån här situation där det faktiskt inte var okej. För att han höll på för länge.
Men mamman hade inte reagerat någonting?
Nej, det hade hon inte. Hon hade reagerat när de bråkade, ungarna, och pucklade på varandra. Så det är möjligt att hon tyckte det här var liksom mindre jobbigt då. Men, ja.
Jag kan känna att jag kan köpa att man kan vilja ha en semester som är där det inte nödvändigtvis alltid behöver vara barn överallt. Det kan jag verkligen köpa. Men någonstans när det är så där har man ju valt och man har betalat pengar.
Ja.
Så, men när det har att göra med liksom såna här inrättningar där vi alla är och någonstans alla ska samlas. För det är ju, då är det precis samma sak som att man nu ska hårda det här lite grann. Jag är ju medveten om att det blir så. Men ska man då bara säga, nej, du är jättestark parfym, får inte gå in här.
Nej.
Eller du som har en otroligt gäll röst får inte sitta. Eller du som skrattar väldigt, väldigt högt får inte vara
du
här.
Du som pratar högt i mobiltelefonen eller som har den här vidriga mobiltelefonsignalen.
Nej, precis. Ja. Var går gränsen någonstans?
Ja. Nej, det blir jättesvårt med gränsdragningarna. Så att, nej, absolut. Det här är framförallt ett föräldraproblem. Det är definitivt ett föräldraproblem. Sen är ju frågan om man nu, givet att det är det, för det är ju det, det går ju inte att blunda för att det är ett... Om du själv skulle starta ett fik, skulle du möblera det och öppna upp det för alla föräldragrupper?
Där kommer de.
Där sin träff på mödrabarnen.
Ja, precis.
BVC. 10 tjejer, 10 barnvagnar.
Och inga andra för plats. Jag tror att jag kanske, möjligtvis hade jag tänkt lite så här businessaktigt. Att jag tänkt så här, oj då, nu kommer det 10 barnvagnar.
Mm.
Och då kommer det inte få plats med flera. Men annars hade jag tänkt att det kan vara ganska svårt. Alltså någonting som är väldigt bra med de här barnvagnsgänget. Det är ändå att de kommer på den tiden då inga andra är där. De skulle ju fylla upp kaféet när ingen annan är där. Liksom. Och ha tid att fika. De sitter ju från 10 till 12.
Mm.
Eller från 2 till 4 var det för någonting. Och det där är ändå, alla andra kanske är i rörelse de andra tiderna. Så jag tyckte att det var ganska, jag vill tro och hoppas att jag ändå hade kört på att här är alla hjärtligt välkomna. Däremot så hade jag nog börjat reagera om jag hade känt att, nej men de har ingen koll på sina barn alltså. Det är cirkus när de är här.
Mm.
Men då hade jag sagt till. Jag sagt att du får jättegärna vara här, men då vill jag att du håller lite öga på det. Precis som när man flyger. Precis som när det är liksom. Mm. Så man känner att, ja, men nu ska vi alla samsas i den här plåt aluminiumtuben i liksom 12 timmar. Då kan vi ändå ha någorlunda. Försöka vara trevligt.
Ja, behöver inte byta tröja med lite kaffe.
Nej, men någonstans. Att det har att göra med.
Ja,
men någonstans där. Ja. Men det är intressant hur en sån här grej kan verkligen dra igång.
Ja. Vad jag tror är jätteviktigt är att inse att det är ett problem.
Mm.
där kan vi vara överens. Sen hur man löser problemet, där verkar vi vara, inte du och jag, men om man tittar på hur folk reagerar, där verkar vi vara lite oense om hur vi ska göra.
Ja, precis. Säger vi så då?
Ja.
Hörs vi igen om en vecka eller två?
Ja, precis. Och ska vi slå ett slag för en ny podcastserie som vi snart kommer att börja med också. Där vi kommer att fokusera lite grann på reklamens värld. Vi kommer att hissa och dissa olika reklamkampanjer. Det kan vara reklam i media, det kan vara tv-reklam, det kan vara stora annonskampanjer på stan. Men där vi kommer att välja ut en eller två som vi tycker är bra respektive dålig och sen prata om det.
Det ska bli väldigt roligt.
Ja.
Så beware, alla i reklambranschen.
Ja.
Snart så. Och tills dess, ha det så bra. Hej då.